Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Palmemordet, avsnitt 200, del 2, alltså 201.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkommen till podcasten Palmemordet som den här veckan görs av mig, Dan Hörning.
Och Milos Larsson.
Och så har vi Jean Esposito här.
Och Tobias Henriksson.
Vi sitter fortfarande kvar här i panelen och vi bad er i förväg att få frågor på Facebook. Vi har fått massor av frågor. Och de tänker vi nu besvara. Och här vill jag speciellt tacka Jean Esposito som har gjort ett fantastiskt arbete med de här frågorna. Så tack för det, Jean. Ska jag börja med första frågan då, så får ni besvara den. Första frågan kommer från Hubbe A. Var Anna Lind Olof Palmes dotter?
Jag tror vi hade det i förra avsnittet. Vi pratade lite om det här med rykten och när vi diskuterade mytmosan och sådär. Det här är ju något form av rykte som har florerat väldigt länge och sådär. Men svaret är ju självfallet nej. Anna Linds pappa heter Staffan Lind och var konstnär. Så att han var gift med Nancy Lind, ja precis. De uppgifterna. Nej, det är lite tråkigt med de här ryktena som bara florerar och fortsätter och sådär. Men nej.
Ja,
säger vi.
Jag tror inte vi behöver göra ett mytmosande avsnitt om det. Anna Lind var alltså född 57, stämmer det?
Ja.
Ja. Tack.
Då har vi en fråga från Jonas N. I februari lämnades en walkie-talkie in som ska ha hittats den 1 mars nära Smala gränd. Finns det något nytt om den?
Ja, precis. Jag vet inte speciellt mycket om den. Jag läste i pressen precis som alla andra. Så jag kontaktade Stocklassa och fick ett svar. Så att jag kan ju citera det här. Och det är lite spännande, så får vi se om vi kanske diskuterar vidare lite utifrån hans svar här.
Absolut.
Hej Jean, polisen har bekräftat för ett par veckor sedan att de satt en person att undersöka walkie-talkien. Min bedömning efter att ha pratat med de som hittade den, polisen och jämfört med vittnesuppgifter etc. är att det är sannolikt att den har med mordet att göra. Det är alltså sannolikt att den har med mordet att göra, det är Jan Stocklassas uppfattning här. Mm. Om det stämmer så visar det att det inte var en ensam person som genomförde mordet samt att flyktvägen för mördare, medhjälpare eller båda gick vidare till Jutas backe. En personlig kommentar är att jag är väldigt förvånad att Palme-mordsexperter inte visat större intresse. Så det är kul att du frågar, Jan. Så att det var alltså Jutas backe och inte Smala grända som frågeställaren nämnde i frågan då. Men Stocklassas uppfattning är ju att, ja, av det han har fått reda på är att det här har med mordet att göra.
Det vore ju en fantastiskt stor grej.
Ja, absolut. Och då kan man ju fråga sig, hur har man kunnat avgöra att den här har med mordet att göra?
Ja, och vem har suttit och hållit på walkie-talkien?
Ja, det var några unga personer vill jag minnas.
Det var några unga musiker, tror jag.
Mm.
Jag är oerhört fascinerad om det verkligen kan ha något.
Ja, precis.
Så det vill du veta mer om.
Ja, alltså det som stod i tidningarna var att en walkie-talkie som hittats 2 dagar efter mordet på Olof Palme då lämnats in till spaningsledningen, och det var Aftonbladet som rapporterade det. Och där säger Stocklass att han hoppas att det kan finnas DNA på den delen där man pratar i walkie-talkien. Ska se om vi har några uppgifter om det. Den hittades av ett grabbgäng som promenerade i området. Tidningen, det här är Expressen som citerar Aftonbladet, har varit i kontakt med flera av männen som berättat om händelsen. Och en av killarna säger att de tänkte att det kunde vara en vakt eller polis som hade tappat den. Och det var först mycket senare som de tänkte att det kunde ha med Palmemordet att göra. Och på den vägen var det tydligen.
Men att sitta på den i 33 år?
Man borde ju inse att ganska snart efter mordet tycker jag att det här skulle kunna ha koppling. Jag får ingen förklaring till det i artikeln här.
Nej, som sagt, det är ju bara spekulera. DNA, det kan ju inte utgöra. Då måste man ju veta att DNA kommer från gärningsmannen för att liksom kunna ta DNA som en förklaring till att det verkligen är kopplat till mordet. Men spännande.
Nästa fråga kommer från Henrik K. Har det undersökts ifall det finns DNA från en gärningsperson på Olof Palmes rock?
Jag har ingen aning, men jag misstänker ju att det är självklart. Det borde känns det fel annars. Jag tror att man, i och med att DNA-tekniken har utvecklats genom åren, så har man gjort flera försök med liksom finare och mer granulär teknik. Så jag är övertygad om att man har försökt utvinna DNA. Men sen är då frågan, när det kanske är så fin teknik så att man... Det var någon på grann som nös och... ja, jag vet inte, men jag ser det som en självklarhet. Det är vad jag tror. Jag har ingen aning. Så.
Vi vet ju att Robert Gustafsson rörde Olof Palme, så att vi kanske hittar hans DNA.
Ja.
Fast förmodligen hade han inte rocken på så länge. Det bör påpekas att DNA-teknik var känt vid tiden för Palmemordet. Och att de första fallet... DNA-teknik hade använts för fall i England. Minst ett fall i England vid den tiden. Och man visste, man hade en bland duktiga poliser en kunskap om att det här var på gång. Att liksom, vi kommer kunna göra mer saker med... Så jag hoppas verkligen vid alla gudar att rocken har förvarats ordentligt. Men med tanke på Palmeutredningens track record så kan man ju tänka sig att det har blivit något konstigt.
Det kommer ju lite utifrån uppgiften om att gärningsmannen la handen på Palmes axel där. Sen är ju frågan då, var gärningsmannen barhänt eller hade han handskar? Hade han handskar så är det ju ännu mindre chans för att efterlämnande av DNA. Så.
Ja, men precis. Och det var ju något jag funderade på, just det här med handskar, med tanke på väderförhållandena. Att vore det inte rimligt att han hade handskar, om inte för att dölja fingeravtryck och så vidare, så för att det helt enkelt var kallt.
Mm.
Ja, om man hade speciella handskar möjligtvis för ändamålet, men jag tänker mig att om man hade vanliga vinterhandskar skulle jag nog ha tagit av mig dem för att skjuta. Det är bara 6 grader kallt, liksom. Det är inte så farligt. Och man får ju betydligt bättre...
Ja, handen som höll i vapnet bör ju vara barhänt. Jag tror att det är svårt att få rätt precision med handskar på.
Ja, det är sant. Men den andra handskar...
Ja, precis. Har man då en...
Skulle just det.
Nej, det är bara spekulera. Liksom. Men,
ja. Ja, det vore ju oväntat om mordet skulle lösas med DNA från rocken.
Det vore det. Stefan F. och Martin B. ställer samma fråga, och det är... Vad är det Palmeutredningen har som gör att man räknar bort Christer A. som gärningsperson? Vad är skälet? Någon som känner sig manad?
Jag förstår inte riktigt frågan. Eller jag har inte hört något att man räknar bort C. som gärningsman. Utan det är väl mer att man inte har så mycket mer att gå på. Så att ligger ad acta i väntan på nya uppgifter. Och det är ju... Man har ju inte kunnat knyta honom till mordplatsen. Där vet jag faktiskt inte, eller har inga uppgifter på om det har gjorts någon form av bildkonfrontation med vittnena eller någonting sånt där. Han kallades ju för Christer Petterssons dubbelgångare i någon Aftonbladet-artikel på 90-talet också. Och så då. Men sen är det ju framförallt vapnet då. Han var ju en ägare till en Smith & Wesson kaliber .357 som han skulle ha sålt 92 då när polisen kom och ville få det provskjutet. Då.
Ja, och sen så är det så att förre spaningsledaren Dag, vad hette han?
Andersson.
Ja, så hette han kanske. Han gick ut och efterlyste vapnet. var det 30-årsdagen?
Ja, det var ju till och med så de började presskonferensen på 30-årsdagen.
Så jag vet inte heller om det här är lagt åt sidan, det tror jag inte.
Nej, Christer A tillbringar lång tid som huvudmisstänkt och nu är ju Palmeutredningen ganska förtegen, men jag tror bedömer att det är möjligt att han fortfarande är huvudmisstänkt.
Ja, det är ju vapnet där som så att säga inte är provskjutet och inte var i hans ägo när de väl kom och knackade på.
Exakt.
Nu vet jag inte om vi är i googlingstagen, men det ska finnas ett vapennummer till och med på den här revolven.
Jag tror att jag uppgav det i Christer avsnitt. Ja. Men jag hittar ner vapnet så säg till. Nästa fråga är från Mattias O. En bra fråga är när utredningen anser att inget mer kan göras och det är dags att lägga ner. Tips kan komma evighet framöver, men utredningen måste ju sluta någon gång. Mm. Alltså jag tror frågan är här, när ska Palmeutredningen ge upp?
När man nått vägs ände helt enkelt.
Ja.
Nej. Om vi börjar med att reda ut det juridiska då, så är det ju så att det här mordet kommer ju inte att preskriberas, alltså rent lagligen preskriberas, utan det, rent tekniskt skulle det kunna löpa på i evig tid som jag har förstått det. Men självklart måste det ju komma någon gång, tänker man, när man antingen lyckas binda en gärningsman till brottet eller när man inte har någonting mer att gå på. Vad tror panelen?
Jag vet faktiskt inte. Det är precis som du säger, rent juridiskt, det kommer inte preskriberas. Det kommer ju bli ramaskri och fatta ett sånt beslut. Nej, jag vet faktiskt inte, jag har inte tänkt så långt.
Det vore ju önskvärt om man öppnar upp arkiven för någon slags forskning, kan man tycka.
Absolut.
Ja, det vore ju oerhört spännande. Om man tittar på liknande mord i länder som inte har preskriptions, eller som inte har en preskriptionstid för mord, så är ju utredningar öppna för alltid. Och det kan ju då, när det dyker upp intressanta uppgifter, så blir någon satt på utredaren. Men jag tror frågan här är också, hur länge ska man ha aktiv personal som ägnar arbetstid åt Palmemordet? Och det är ju en annan sak än att lägga ner utredningen, att koppla bort all aktiv personal och sen så här, ja men kommer det något riktigt intressant så tar vi tag i det här igen.
Mm. Ja, men det tror jag mer är en sån lösning som kommer bli, liksom inte att lägga ner det. Alltså då blir det ju preskriberat. Jag vet inte. Nej,
det blir
inte
preskriberat.
Det finns bara ett svar på den frågan, tror jag nästan.
Ja, det går ju inte att lägga ner det.
Jag tänka på det här. Ja.
Men avveckla personalen tror jag också är ett väldigt stort steg tillbaka som ingen är beredd att ta än. Nej. Utan det ligger nog en lång tid in i framtiden. Så jag skulle vilt spekulera, alltså 30-40 år. Det som däremot skulle kunna hända, det som jag var rädd för skulle hända förra året, var att om Filter hade haft rätt. Och nu har ju inte Palmeutredningen bekräftat på något sätt att Skandiamannen är deras huvudspår. Men om Palmeutredningen hade kommit fram till att så här, nej, men det verkar troligt att det är Skandiamannen. Han går inte åtal, han är död. Då hade Palmeutredningen kunnat skriva en slutrapport, deklarera ett seger och lagt ner. För att går det inte att prova i åtal, då kan man ju göra så. Det här är löst. Vi kan inte gå till åtal. Tack, hej.
Nej, men vi har väl ett sånt löfte från Christer Petersson här nu ju.
Att han ska lösa innan pensionen.
Ja, precis. Så att någon förklaring då. Så.
Och det var väl just i den vevan som diskussionerna om att pensionsåldern skulle höjas kom.
Det kan vara så. Vad händer med materialet då? Om man nu hittar en, om man kan binda en gärningsman, kommer det att hemligstämplas övriga materialet eller kommer det släppas?
Om det inte är hemligstämplat av andra skäl än förundersökningssekretess, för det finns väl sånt material också i Palmeutredningen, så släpps allting.
I händelse av en fällande dom då, eller?
Ja, jag tror det.
Då är ju frågan om det nu skulle vara, säger Skandiamannen, eller någon annan avliden person, där det aldrig kan bli en fällande dom. Kommer de att, så att säga, släppa materialet och tänka sig att det här är avslutat, eller kommer man att hålla på det? För att det har inte, rent juridiskt har det inte kunnat gå att fälla någon.
Bra fråga. Det känns som att vi behöver en jurist för att besvara den här frågan.
Ja, då ska vi...
Vi har förberett oss på lyssnarfrågorna, men sen börjar vi ställa frågor till varandra som vi inte kan svara på.
Ja, det är sant. Ska vi gå vidare till Niklas S. En fråga jag ställde mig häromdagen är HH som säger att... Alltså Hans Holmer då, som säger att mordvapnet är en Smith & Wesson 357 Magnum när det finns massor av tillverkare som gör 357 år. Provsköt man bara Smith & Wesson eller testade man även andra brands, eller ja, märken, tillverkningar?
Det är lite att gå tillbaka till vad granskningskommissionen skriver om det här på sidan 203. Så när man läser igenom det så får man heller ingen uppfattning om vilka typer. Utan Det framgår att det var totalt 620 vapen som var aktuella för provskjutning, men liksom inte vilka märken.
Ja. Så. Mm. Min uppfattning är att de har sagt att det var en Smith & Wesson 357 Magnum just för att den var så pass vanlig i Sverige jämfört med de, om jag kommer ihåg rätt nu, fyra andra vapen som kan ha avfyrat den här kulan. Nej. Men de var i princip supersällsynta. Medan Smith & Wesson 357 Magnum var ju jättevanlig. Det märker man ju i förhören att var och varannan polis har en 357 Magnum. Så att därför är de så säkra på Smith & Wesson.
Han sa väl någonting sånt, Hans Holmer, att jag måste hitta styrkan att sopa undan den här enstaka procentens osäkerhet. Det kan man ju tycka är synd naturligtvis.
Det är ett intressant sätt att lösa problem.
Ja, det är ju en pragmatikers sätt att lösa problem. Mm.
Och sen är även Borgnäs klart tydligt visat att det gick att skjuta med en ombyggd 38. Men det är ändå ganska troligt att det är en 357 Smith & Wesson Magnum. Nästa fråga är från Karin A som har tre frågor. Vi tar dem första frågan sen första svaret. 1. Hur långt promenad var det mellan biografen Grand och Palmes våning i Gamla stan? Och vi skickade ut vår testpromenerare Milos.
Ja, alltså jag har gått, fast jag gick i omvänd riktning och då gick jag från där han bodde på väst, eller jag började ta tiden lite för sent egentligen vid mynthuset, men jag gick från Västerlånggatan till mordplatsen och det, man kan avrunda till en 20 minuters promenad. Sen får man ju lägga till Grand och den här biten som jag missade också. Så vi kan väl chansa på en 25 minuter från Grand till Västerlånggatan är nog rimligt att tänka sig.
Ja.
Mm. Och det är förvånande lite. Jag har alltid funderat också sådär. Varför tar han inte tunnelbanan och varför ska han ta en bensträckare och vilket konstigt val och sådär. Men 25 minuter, det är en lagom promenad.
Ja, det är inte jättelångt. Det är det verkligen inte. Google Maps säger 22 minuter och 1,8 kilometer.
Och då är det från Grand och hem. Mm.
Ja. Ja.
Och då är det den promenaden då Sveavägen upp förbi Sergels torg och in på slutet av Drottninggatan är det va och över. Det har ju diskuterats lite om snabbaste vägen hem också. Man undrar varför gick han Sveavägen, varför fick de inte ner på Drottninggatan och så vidare. Så där. Men modern teknik och Google Maps guidar den via ja, den vägen som de såg ut att ta.
Mm. Men du menar att de skulle svängt in på Drottninggatan vid Sergels torg?
Mm.
Okej. Okay. Det jag tänker är så märkligt med den här vägen som jag reagerar på, det är just att det är fredag kväll efter löning, det är jättesent, de har inga livvakter, det är ett väldigt farligt område. Kanske Stockholms farligaste område.
Vilket?
Sveavägen.
Ja.
Dagträsket.
Ja, precis.
Sergels torg.
Ja, jag tycker Drottninggatan känns mer läskig, för där det är lite trångt, det är liksom visst att gatan är bred, men du har butiker och många är stängda. Du har inte speciellt många uteställen där. Så där
och fram till Kungsgatan så är det
väldigt mörkt, tycker jag. Ja. Så att, ja, det går att diskutera i oändlighet också.
Ja, det gör det. Karin A har fråga nummer två som är mer en fundering än en fråga. Enligt journalisten som gjorde den sista intervjun med Palme på eftermiddagen den 28 februari 1986 vill han ogärna bli fotograferad vid fönstret. På grund att man inte vet vad som finns där ute. Sen väljer Palma att gå hem utan livvakter en löningsfredag i Stockholm. Jag får inte ihop detta. Varför väljer bort livvakter om han till och med kände sig hotad inne på sitt kontor?
Ja, nej, jag tar inte så hårt på det. Det var bara något han sa, Olof Palme. Göra sig lite lustig, sådär. Det var ju som att smasha in ett upplägg, så att säga. Frågan var ju ställd lite så också, så att jag spelar inte loss på den kommentaren från Olof Palme.
Det som händer är alltså att fotografen John Wahlberg säger, är det inte lite farligt att stå i fönstret?
Ja, precis. Han insinuerar att det skulle vara farligt. Liksom. Mm. Då svarar Olof på det, helt enkelt.
Ja, han svarar bara, man vet aldrig.
Nej, man vet aldrig eller någonting sånt. Men det där med livvakter också, så jag vet inte om du har haft med det i något tidigare avsnitt också, så var ju det var inte bara den här kvällen, utan över väldigt många dagar där i februari som Palme var utan livvakter, så att han var inte alls rädd av sig.
Jag har gjort en liten YouTube-video om det i början, precis, alltså från 2016, där jag visar att och de uppgifterna kom från Paul Smith, att Olof Palme hade bara livvakter 5 gånger i februari i princip. Så att hans hobby nästan var att skicka bort sina livvakter. Han tyckte inte alls om att ha livvakter. Han förhandlade till sig den här gyllene triangeln. Det absolut farligaste området för honom egentligen, för där var man ju säker på att han skulle röra sig. Där har han förhandlat bort livvaktsskyddet helt mellan bostaden och Rosenbad och riksdagen. Och liksom, va?
Helgen innan så tror jag att Olof och Lisbeth var ute på Djurgården och åkte skidor utan livvakter. Ja. Och så bara en sån sak där.
Och tidigare varit... i veckan var du på middag.
Jättebra tillfälle för en gärningsman att slå till, tänker jag. Så, ja. Säkert färre vittnen och så vidare. Så att, nej.
Så att Palme har livvakt hörde verkligen till undantagen. Ja. Och det ser man också på själva morddagen när han skickar bort livvakterna så fort han har chansen. De får vara med och titta på tennisen på morgonen. Sen ska de bort. Karin A's tredje fråga. Det har talats om en svart anteckningsbok som Palme skulle haft på sitt arbetsrum. Har den någonsin setts till efter mordet?
Jag tänkte på det här med Anders Helin heter han. Chefsåklagare under Christer Pettersson. När de skulle nagla fast honom. Då får han frågan. Och han blir satt i en väldigt prekär situation när han ska svara på det där. Och det finns ju också ute på nätet som man kan titta på. Då verkar han ju inte vara framme.
Nej.
Nej, han blir helt paff där och säger...
Ja, han blir paff. Han framstår säkert inte så intelligent som han själv hade hoppats. Liksom. Han måste utebli med svaret.
Mm.
Ja, jag kan läsa lite från den här artikeln från Aftonbladet 16 juni 94. Det är, först börjar de säga att den här boken, den kom aldrig med i utredningsmaterialet, säger Tommy Lindström. Anders Lin blir intervjuad då av Striptease också i juni 94. Då fick han frågan om det inte var anmärkningsvärt att de inte har tillgång till dagboken Palmeutredningen. Då svarar Anders Lin, det är klart, det är inte bra. Säpo gick alltså in på Olof Palmes tjänstrum, öppnade hans kassaskåp efter mordet, hittade dagboken och la beslag på den. Det finns inte ens ett beslagsprotokoll på det här. Och en Palmeutredare säger, man undrar ju verkligen vad som fanns i det här skåpet. För Palmeutredningen har då inte fått titta i den här boken för Säpo.
Nu är det en spekulation från min sida, men Leif G.W. Persson, han säger i ett samtal till Christer Pettersson, när Christer Pettersson är entusiastisk, att det finns en sak som skulle kunna ändra på allt, och det är om ni hittar en sak, och det kan jag berätta till dig efter programmet. Och då lyder spekulationen, är det den här boken?
Oh, men det finns mera turer om boken. Aftonbladet hävdar då att när en Örebro-politiker mördades i södra Stockholm 1993 blev en privat telefonbok en av grundstenarna i mordutredningen. Palmeutredarna har alltså då 94 inte fått titta i den här boken. Men sen helt plötsligt kommer en uppgift till Aftonbladet att nu är boken hemma hos Lisbeth Palme. Och då får Anders Lin frågan då i Striptease, har ni hört er för om dagboken med familjen Palme? Då svarar Helin, så att jag vet hur det skett men jag har inte gjort det själv. Då säger reporter, men om du tycker att det är värdefullt? Så svarar Helin, så borde jag ha gjort det själv tycker du? Jag kan säga att vi har tagit upp den frågan flera gånger, men vad vi kommit fram till kan jag inte svara på. Och då frågar de om de har inte liksom pratat med familjen Palme om den här boken. Och det kan Helin inte svara på. Och då är det så här, har familjen vägrat lämna ut dagboken? Och Helin svarar, det kan jag inte svara på. Och där är vi det då. Det fanns ju då också almanackor. Och de har Palmeutredningen tillgång till. Men de är ganska kortfattade. Där står det då att den här middagen den 26 februari, hemmakväll på torsdagen den 27, på morddagen, noteringar om ett officiellt möte med en utländsk gäst. Och det måste väl varit Bagdad Bob då, tänker jag.
Mm.
Så det är om dagboken.
Ja. Då har vi en fråga från Kristoffer L. Han skriver, har Operation Cobras walkie-talkie-män något med Palmemordets walkie-talkie-män att göra? Och här får vi förmoda att han menar Operation Barbro och inte Operation Cobra, eller vad säger ni?
Ja, min teori här var att han menar Barbro-gruppen.
Det är möjligt.
Operation Cobra var ju då en ensamagerande gärningsman som utförde utpressningsförsök mot ett stort antal svenska företag. Och det hade ju ingenting med Palmemordet att göra. När hände Operation Cobra?
Men det fallet tog sin början 1983 när Holger Romander, som var rikspolischef, fick ett brev från signaturen C som då skulle tolkas som Cobra. Så 1983 började det hela.
För det var någonting i frågan där kring Michael Townley också.
Ja, frågan fortsätter ju.
Ja, förlåt. På Wikileaks finns ett förhör med Michael Townley angående om att mörda Olof Palme redan på 70-talet. Har man utrett det ordentligt om det finns spår till Chile då Townley ändå jobbade för dem? Där har vi hela frågan från Kristoff L.
Mm. Jag är faktiskt dåligt insatt på det här spåret, så att det är väl något för dig då i din research kring just Dina.
Ja, kan jag säga att den 6 mars diskuterades Dina på UD, så 6 mars 86. Och är det en del av den här rapporten som gjordes med alla som kan vara misstänkta utlandet? Palmutredningen tyckte inte det var jättespännande. UD gick då via ambassaden i Washington som sin tur fick kontakt med FBI. Och där bekräftades det då härifrån granskningskommissionen att det bekräftades av mordutredarna i FBI att Michael Townley verkligen uppgivit. Han hade vid två tillfällen varit inblandad i planer på att mörda Olof Palme. Nämligen vid besök i Madrid och i Mexiko i mitten av 70-talet. Och det här uppdraget hade Michael Townley fått av den chilenska säkerhetstjänsten Dina. Sen hände ju en incident då när Ingmar Krusell, biträdande spaningschef, får uppgift 1988 att utreda CIA. Och Townley hade kopplingar även till CIA. Då kontaktar Krusell UD med en skrivelse med 9 frågor om CIA. Men kabinettssekreterare Pierre Schori tycker frågorna var tveksamma. Han kontaktar Säpochefen Sune Sandström och de beslutar om att skrivelsen inte skulle hanteras. Det här står på sid 435 i granskningskommissionen.
Ja, jag tror Krusell har med det i sin bok också om hur han blev bemött av UD kring de här frågorna. Ja, stämmer ju bra överens med hans egna uppgifter också.
Krusell gör en rätt märklig resa. Han är ju först för konspiration och sen ensam gärningsman. Det är inte så ofta man har sett hur poliser ändrar sig på det sättet.
Jag har sett de uppgifterna också. Jag vet inte om det var någon polistidning eller något tidigt skede där han ger uttryck för att han tror att det är något större som ligger bakom Ingmar.
Det var väl svårt att prata om ensamma gärningsmän så fort Viktor Gunnarsson hade avskrivit.
Han var politiskt korrekt.
Eller nedprioriterat när PKK var hett.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Nästa fråga kommer från Torbjörn H. Jag kan inte släppa Stig E. 2 frågor. 1. Har polisen gått igenom hans bostad där han begick självmord? Eller hans gamla hem där hustrun bor? Efter anteckningar eller dagböcker som kan avslöja något? Han var ju tydligen väldigt intresserad av Palmemordet. Det här rör alltså Skandiamannen. Och Juan, du kontaktade...
Jo, men jag tog kontakt med Thomas Pettersson från magasinet Filter då, som är betydligt mer insatt i det här än jag. Så att jag har fått ett svar från honom och Thomas skriver då så här. Jag vet inte om utredarna har gått igenom SCs gamla boenden, Skandiamannens gamla boenden, huset i Täby eller lägenheten på Grindtorpet. Det var ju så länge sedan båda var aktuella för boende. så jag är svårt att tro det. Däremot skrev ju de poliser som varit på plats och tog sig in i hans lägenhet i samband med självmordet några rader. Först beskrivs lägenhetens disposition. Sedan konstaterar poliserna: i samtliga rum rådde stor oordning. Kläder och tidningar låg utspridda. Skåp och byrålådor var utdragna. Lampor var tända i vardagsrummet, arbetsrummet samt i köket. En dator stod på i arbetsrummet. I köket fanns matrester liggande framme. Och han skriver då vidare: man kan ju fundera över oordningen och de tända lamporna. Och jag har inga bra svar på det. Det beror förstås på omständigheterna kring hans död. Om det var ett planerat självmord eller om döden inträffade plötsligt. Om det varit planerat hade han nog lämnat i ett ordnat skick efter sig. Dödstäda, som vi säger idag.
Är det en grej alltså?
Att dödstäda.
Att dödstäda? Jag har aldrig talat om.
Nej, däremot brukar man väl skriva något avskedsmeddelande eller någonting sånt där med dödstäda.
Jag tror inte det heller görs i alla fall av självmord.
Nej.
Självmord är ju, kan ju vara väldigt varierande. Men dödstäda var en ny sak. Mm. Torbjörn har en fråga till. Har man letat igenom fjällstugan vid Idre dit han reste efter mordet och dess omgivningar efter vapen? Och det hade också Thomas Pettersson ett svar på.
Han besvarade även den frågan då. Jag vet inte om utredarna kollat fjällstugan. Det är inget som stugägaren sagt till mig eller skrivit. Om man tror på SC som gärningsman funderar man förstås på vapnet och var det kan ha tagit vägen. Punkt.
Thomas konstaterar också att han inte har hört någonting mer om vapnet och resultat från provskjutningen. Han har haft svårt att få kontakt med åklagare Petersson och Melander. Men för det pratades om en vapen som skulle provskjutas, så det är ju anmärkningsvärt i sig då.
Ja, det var ju den så kallade grannen till Skandiamannen här. Ja,
vapensamlare
då, vars vapen skulle kunna vara intressant. Det är ju jättespännande att höra om. Om de har provskjutits och vad resultatet.
Nu har det gått över ett år, så det här borde vi veta vid laget. Mm. När Leif G.W. Persson hade en revolver som skulle provskjutas gick det ju snabbare än så här.
Mm. Verkligen.
Ja, det är ju frågan vem som gick ut med den uppgiften. Om Leif G.W. själv ville, ja, att det var han som låg bakom sin egna nyhet, så att säga att det var inte den. Eller om det var något som kom från polisen. Det kanske det någon frågan av de uppmärksammade lyssnarna kan.
Men där har jag också en fundering. I GVs fall, de får ju en bedömning på en 5-gradig skala tror jag. Och i GVs fall så var det lätt att se att detta är inte revolven. Men det finns ju en möjlighet att en revolver får ett hyggligt högt betyg men man ändå inte kan säkerhetsställa att detta är revolven. Mm. Då kanske man tiger tyst om saken.
Mm. Ja, det är sant.
Mm. Det finns en risk för det, absolut.
Mm. Nej, jag bara tänker på förundersökningssekretessen. Det känns ju lite här som att var inne på tankarna vid förra avsnittet också där när vi var inne på Hans Holmér, att lite så saknar vi nog honom nu i hans otaliga presskonferenser där han avslöjade spaningsläget och informerade oss exakt om vad man, ja, hur många ljus som är tända och hur många som är släckta och sådär. För nu är det ju väldigt, väldigt tyst. Och vi vet ingenting, får inte höra någonting sådär, så att det, ja, det blir mycket spekulationer och frågorna hopar sig.
Ja, men man ska också tänka på att det är standard i mordutredningar. Mm. Så att det, mordutredningar pratar inte
nej
om de kan undvika det.
Nej. Och apropå det här med sekretess och så vidare så frågar Mattias K. Tror ni att mordet skulle lösas om polisens palmutredning släppte allt material fritt till allmänheten? Jag kan säga direkt att jag har lite svårt att tänka mig det, för att om polisen har tillgång till allt material, de är ändå utbildade på det de gör och man kan tycka att de borde ha kanske bättre helhetsbild av det än vad vi som privatpersoner har. Och om de inte lyckats göra någonting med det så är ju frågan vad allmänheten skulle kunna göra med det som inte har kanske samma inblick i ärendet. Men det skulle bli en väldigt massa poddavsnitt i alla fall om det kom ut. Så att
ja, vi tror ju nu att vi har tillgång till mellan 2-3% av materialet i utredningen och jag tror att vi kan göra 400-500 avsnitt. Så att skulle vi få tillgång till allt material så kan vi göra 15 000 avsnitt till.
Mm.
Mm. Vad tror ni om frågan?
Ja, vad säger du?
Ja, nej, jag tror ju, jag håller med Tobias här faktiskt också. Jag tycker att redan nu med den begränsade informationsmängden som vi har så visar ju folk väldigt dåligt omdöme hur man hanterar och värderar information. Man behöver inte peka ut någon utan det är bara att kolla på alla teorier som finns. Så ser man ju att de går inte ihop med varandra och så, ja, förvisso då kanske man kan tänka sig att det är tack vare att vi saknar all information som det blir så här tokigt när vi fyller i med luckor och sådär. Men nej, jag håller med Tobias, jag tror inte.
Det finns en sak som skulle, Christer Petersson han pratar om att vi ser på det med nya ögon. Det skulle bli väldigt många nya ögon då om de öppnar upp arkiven.
Ja, det är sant.
Väldigt många. 7000 lyssnare på den här podden skulle titta på uppgifterna. Mm. Och säkert många fler.
Frågan är om det skulle leda till någonting. För jag tänker, vi har ändå ett debattklimat som är ganska polariserat allaredan med 2-3% av utredningen. Blir det inte risk för ett ökat skyttegravskrig att man plockar de delarna som stärker ens egen teori? Jag tänker oavsett om man tror på ett teatermord eller på en polisinblandning eller ensam gärningsman eller vad det nu kan vara.
Jo, alltså utredningen den lider ju hela tiden av det här att det uppstår som två sidor som du säger. Alltså det blir en felaktig dikotomi. Är det inte Christer Petersson och då är det polisspåret. Men det behöver inte alls vara så. Utan det finns ju en hel rad spår.
Mm.
Ja, det är som vi pratade innan vi gick in här, så hur mycket är egentligen fakta i Palmemordet? Det är väldigt lite.
Mm. Ja, otroligt lite. Som vi faktiskt vet med säkerhet har någonting med mordet att göra.
Mm. Ja, det skulle ju onekligen vara intressant att se allt sådär, men frågan är då om det skulle släppas.
Jag tror att det kommer väldigt mycket material som är jättetråkigt. Det är så här förhör med Christer Petterssons grannars kusiner.
Mm.
Och liknande. Nästa fråga kommer från Per N. Som säger, Jerry Martingers uppgifter något ni kommer att titta på framgent? Och det kan jag besvara enkelt med ja. Jerry Martingers historia kommer vi att ta upp i podden. Vi har några andra frågor här. Finns det några spår som går att kombinera? Att Christer Pettersson och Victor Gunnarsson kombineras känns lite märkligt. Men vilken kombo av huvudmisstänkta spår skulle vara er favorit?
Ja, jag kan inte svara på den frågan, för att jag är inte där. Jag är inte något fan av något spår. Varje gång jag tittar så låter det mycket trovärdigt och jag kan se saker som skulle kunna gå ihop. Lite Sydafrika med CIA och så då. Men jag önskar inga spår utan jag faller tillbaka på mordplatsen allt som oftast. Så där, så.
Och det gör du helt rätt i. Men jag tror att någon, om man ska kombinera spår så är det där ute på högerflanken. Det finns någon CIA, Dina, Sydafrika, högerextrema ja, poliser, VACL. Victor Gunnarsson
och Sydafrika gjorde ju Anders Leopold ett stort nummer av att kombinera. Inte till allas belåtenhet givetvis, men jag får nog instämma med Jean där. Jag har svårt att tänka mig någon sån kombination som skulle kännas, ja vi vet inte, helt igenom trolig eller möjlig faktiskt.
Det finns ju en klassisk kombination och det är ju att PKK planteras för att dölja något annat. Och då är det ju liksom, det är ju två bitar av ett mynt. Eller två sidor av ett mynt liksom. Mm.
Ja, så kan man eventuellt då har vi gjort försök att kombinera PKK med Iran, kontras och ja, Iran och PKK hade gjort det och så vidare. Mm. Men läs boken Det svenska trädet ska fällas av Leopold om ni vill höra spår kombineras. Vi har en fråga från Daniel M. Kommer det ett avsnitt om ostkustfiskarna? Det här är ju från Holmers berömda harang i sin bok då, där han nämner spår som kollades upp. Att ostkustfiskarna, jag vet att Palmemordspodden av Johannes Finlagsson har gjort ett helt avsnitt om ostkustfiskarna. Men vi kommer inte att göra ett avsnitt om ostkustfiskarna. Vi tror inte att fiskare från östkusten har mördat Palme. Fråga från Lev V. Gunnar Wall har berättat att när han höll på att skriva mörkläggning kunde han känna en rädsla för att boken skulle vara inaktuell när den var färdig eftersom mordet kanske skulle vara löst då. Kan ni känna något liknande med podden? Och det kan jag svara på, det antydde jag förra avsnittet, jag skulle svara på också. Att det absolut bästa sättet den här podden kan sluta på, det är att mordet blir löst. Då kan vi prata om allting och lösningen. Vi kommer att prata om upptakten till rättegången. Vi kommer att prata om det som presenteras i rättegången. Och vi kommer att ha hittat Olof Palmes mördare.
Mm.
Och sen kommer vi förstås inte alla vara överens efteråt, så då kan vi prata om det. Men sen kan vi lägga ner så vi klarar. Ja, fallet är löst. Nu kan vi göra en John F. Kennedy-podd.
Och tänk på alla de gäster vi har haft under åren som man skulle kunna plocka in en gång till. Alltså göra en helt omtag på och höra vad de anser om den här lösningen, om den här personen och så vidare. Det hade ju gett oss oändligt mycket material och som sagt fått det här lilla Hollywood-slutet också.
Ja, det skulle bli fantastiskt bra. Och om ni vill se exempel på det här så kan ni lyssna på mina avsnitt av Seriemördarpodden om East Area Rapist, The Original Night Stalker, Golden State Killer, det är alla namn på samma person. Ett fall som förblev olöst i 42 år. Och då hade jag gjort 10 avsnitt om fallet. Och sen blev det löst. Och hur vi hanterar det i Seriemördarpodden, vi har gjort nu 4 avsnitt efter att det blev löst. 5. Och vi kommer att göra många fler och det dröjer många år innan det blir rättegång där. Men ja, det ger en liten fingervisning om hur vi skulle göra här. Men jag hoppas ju verkligen det skulle vara ett underbart sätt att göra det.
Gärna att det blir klart på slutet av en vecka så att vi hinner göra ett avsnitt på nästkommande onsdag där.
Just, en lite snabb lösning av palmordet. Ja, förresten, vi har löst palmordet. Nils Patrik Johansson säger, jag har ingen fråga, jag vill bara tacka för en otrolig podd. Tack så mycket Nils Patrik. Och han ska vi prata mer om senare, för han jobbar just nu på att göra en skiva om palmmordet. Nils Patrik är sångare i Astral Doors som någon kanske har hört. Men det ska vi återkomma till. Leif Mountain Man ställer den intressanta frågan, vem mördar Olof Palme? Men för att få svaret på det så måste vi lösa palmmordet. Så lyssna vidare på alla avsnitt vi gör och fundera själv. Ja, nog mitt svar på den frågan. Det var en alldeles lagom mängd frågor tycker
det
jag.
Kanske var det.
Just när vi gör frågetrådarna så lägger vi ut dem på Facebook. Det är en väldigt bra anledning för att följa palmmordet på Facebook. För att Facebook är ett bra ställe att få in sådana frågor. Jag får tacka er för att ni har nog varit den mest välförberedda panelen vi någonsin haft. Vi har fått klagomål på att panelen inte har varit förberedd tidigare på frågorna. Men det löste ni föredömligt den här gången. Det är bara när vi kommer på nya frågor ställa till varandra som vi inte var förberedda. Har du fått med allting från dina anteckningar?
Nej, men det, ja, nej, det behövs inte.
Och du känner dig nöjd?
Ja, så nöjd man kan vara.
Ja.
Absolut.
Stort tack för att ni ville vara med här. Och,
tack själv.
Tack själv.
Ja, vi kommer väl återkomma i ett panelavsnitt i avsnitt 300 om inte annat. Sen får ni säga till om ni vill ha panelavsnitt eller inte. Jag har dragit ner på dem lite grann. Man kan väl säga att Wall versus Pettersson var lite av ett panelavsnitt eftersom vi båda var med. Men jag har ju aldrig varit så tyst i något avsnitt som jag var i de avsnitten.
Nej, det måste jag säga.
Så panelavsnitt, Bulebä. Hör av er. Ni når palmemordet på Facebook bäst. Ni kan även fråga mig på Patreon, patreon.com/palmemordet. Där kan ni även då bidra till att podden fortsätter komma ut varje onsdag. Så det är vi väldigt tacksamma för. Jag finns på Twitter och Instagram och heter Dan Hörning, så är väldigt lätt att hitta. Var kan lyssnarna hitta mer av dig, Tobias?
Ja, jag svarar ju ofta på palmemordets Facebook-sida givetvis, precis som du, Dan. Annars så finns jag på facebook.com/prsmedia.se. Det är mitt företag som heter PRS Media. Jättedumt att vara bleking som inte uttalar bokstaven R och ha R i sitt företagsnamn, men det är en annan sak. Så där finns jag och vill ställa frågor om saker som kanske inte rör just palmord, så funkar det alldeles utmärkt där. Jag finns också på Instagram som PRS Media. Det är små bokstäver och ett enda ord. Det går också bra att komma med feedback och sånt där.
Ja, om lyssnare vill veta mer om dig, Jean, vad ska du göra då?
Ja, precis. Jag ska försöka bli lite mer aktiv också i palmemordet på sidan där på Facebook också. Nu har jag varit med här och jag kan tänka mig att det kanske dyker upp en del frågor till mig där. Annars så är jag studio palmemordet på Facebook bland annat och palmerummet även där.
Flitig debattör i ämnet.
Ja, svårt att hålla mig därifrån faktiskt. Så där det blir så. Det är min hobby det här.
Ja, men det behövs kloka människor i palmrummet. Ja. Ibland finns det människor som inte är lika kloka som du.
Tack då.
För att uttrycka mig milt.
Det var snällt. Tack.
Och Milos, om lyssnarna vill veta mer om dig och kanske om spaningsledningen.
Ja, mig kan man alltid bjuda på bakgårdsspelning. Så kommer jag med min gitarr och mina bandkamrater.
Perfekt.
Jag finns ju också i palmerummet och sådär, men jag är nog inte en sån ivrig debattör direkt, utan jag läser rätt mycket.
Och spaningsledning hittar man ju då även på YouTube och Spotify nu också.
Ja, vi ska komma ut på Spotify.
Perfekt. Ja, och jag tänkte också passa på att tacka min kära kollega Tobias Henriksson jättemycket, för att det har varit fantastiskt kul att ha med dig på den här resan och att du gör så mycket avsnitt som du gör. Att vi har kunnat dela upp arbetet så pass att du kan jobba helt fristående nästan. Det är otroligt. Jag har inte provat det här upplägget i någon annan podd, men här har det fungerat fantastiskt bra. Så ja, jättetack.
Det är ett stort nöje att jobba tillsammans med dig, absolut. Och vi ska nog se till att de där avsnitten kom in lite tidigare också, så blir det ännu bättre för min del. Jag lovar.
Jag vet inte, jag tänkte att jag trodde jag skulle kunna göra liksom 200 avsnitt av den här podden helt själv.
Nej, men alltså det var som vi nämnde i avsnitt 1 var det väl, eller alltså det första av de här två avsnitten, att det behövdes ju lite livsomställningar för oss båda där för att vi skulle hitta ett vettigt sätt att jobba där. Och jag tycker det funkar jättebra. Men precis som du sa, vi tar gärna emot förslag på personen som ska intervjuas och på saker vi kan göra i avsnitten. För att vi gör den här podden för er.
Jag samarbetar ju väldigt många andra för de andra poddarna. Som manusförfattare och mördarpodden som jag gör med Josefin. Eller poddarna jag gör med Anna Erlandsson. Men just det här sättet att man gör liksom avsnitt på egen hand och ibland är podden tillsammans. Det är ett sätt att arbeta som jag är förvånad att det fungerar så bra. Jag tror inte det skulle funka med någon annan.
Åh, det är ju kul att höra. Nej, men jag tycker det funkar alldeles utmärkt. Det har ju blivit en positiv feedback både på att höra lite andra röster också, framförallt givetvis på ditt sätt och programleda podden, men det har även varit positivt när vi har haft mig med eller panelavsnitt och sådär. Så det känns jättebra. Och jag tar lite, kanske lite olika, vad heter det, infallsvinkel på saker och ting också. Jag gillar det, absolut.
Sen har ju du också den egenskapen att du är en riktig journalist. Medan jag bara är en kille som gillar att sitta och prata mycket. Så att det har ju höjt poddens höjd.
Ja,
det har förstärkt poddens kvalitet, skulle jag säga.
Ja, men du ser. Samtidigt så är det ju mina avsnitt som har blivit de som har varit mest, vad ska vi säga, där vi har fått lite negativ respons helt enkelt. Men så är det ju, man behöver ju prova sig fram. Det har ju varit ett nytt medium för mig också sedan jag började jobba med dig då, i och med Victor Gunnarsson-avsnitten. Så att, ja.
Vilket avsnitt är du mest stolt över och alla avsnitt du har gjort?
Nej, det här var riktigt svårt. Jag tycker att några av intervjuerna har blivit väldigt bra. Thomas Pettersson-intervjun tycker jag är bra, för att jag hittade dels att Thomas han är ju vältalig och väldigt ödmjuk och så här, men också att jag inte märkt speciellt mycket i det avsnittet när jag har lyssnat på det i efterhand, och det tycker jag kännetecknar ändå ett bra avsnitt, att den som intervjuar inte ska märkas i stort sett, utan det är den man pratar med. Ungefär som att en bra fotbollsdomare är den som man inte märker så mycket av under en match. Det tycker jag blev bra. Sen var det ju givetvis, jag är jättestolt över maratonförhören också. Att få gestalta den här märkliga Victor Gunnarsson då. Och både du och jag har ju fått, vi fick till och med frågan om vi var förbannade på barn på riktigt, för att vi gjorde tydligen en vettig gestaltning av den här fiendeskapet i förhörsrummet där. Så att,
efter två dagar instängd ett litet rum i Jörgen Förhörs kanske vi var på varandra på riktigt.
Ja, vi sitter här tillsammans nu i alla fall.
Nog med inbördes beundran.
Så är det.
Stort tack.
Tack.
Ja, tack igen för att ni kom hit och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har det aldrig kvart talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.